Hej och välkommen till podden Fatta forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragna Gårdons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om var vår forskning tar oss om 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej och välkommen till podden Fatta forskning, Linn Hemberg. Det känns jättekul att du är här idag och ska prata om ett ämne som vi faktiskt inte har lyft i podden förut, nämligen klimat och miljö gällande sjukvården. Kan inte du berätta vem du är? Och välkommen igen.
Ja, tack. Det är kul att få vara med. Jag heter som sagt Linn Hemberg och är doktorand på institutionen för kliniska vetenskaper i Lund. Men jag har en bakgrund som miljövetare. Så att, ja, jag skriver en doktorsavhandling där vi tittar på miljöpåverkan från framförallt intensivvården och operationssalarna.
Det är jättespännande, men vad var det som fick dig in på sjukvårds- och hälsoområdet från, du är alltså klimatvetare från början?
Ja, men precis. Jag läste en master i klimatstrategiskt arbete. Och lite av en slump så hamnade jag inom, alltså mitt examensarbete sökte jag via en organisation som heter Miljöbron. Och då var det en läkare på Region Skåne som hade lagt ut ett projekt där han ville att en student skulle titta på miljöpåverkan av instrument som används vid operation. Och ja, jag kan väl tillägga då att min man är ju kirurg, så att det fanns ett litet intresse liksom från privat från innan. Många diskussioner som vi har haft liksom om sjukvårdens miljöpåverkan sedan innan. Och på den vägen är det väl.
Men vad spännande. Jag tror att det kanske inte är så många som tänker på sjukvården som en miljöbov. Alltså vi pratar ju om klädindustrin, pratar man mycket om, textilindustrin som problematiskt. Vi pratar såklart mycket om köttindustrin och att flyga och byggindustrin vet jag står för en stor del av våra utsläpp och vår klimatpåverkan. Men sjukvården tänker inte så många kanske att det, jag menar sjukvården räddar ju liv.
Ja, och så är det ju. Och kanske på grund av att sjukvården räddar liv så har, ja, det är först sista 10-20 åren som man har börjat fundera på det. Och framförallt nu sista kanske 5 åren som det har blivit en väldigt het fråga även för de som jobbar och är aktiva inom sjukvården. Men sjukvården står för upp till 10% av de globala växthusgasutsläppen på global nivå. Och det är ju en ganska stor del, speciellt eftersom man sen då tänker att sjukvården är till för att rädda liv. Och med klimatförändringarna vet vi att det bidrar till att människor dör runt om i världen och det påverkar hälsan, folkhälsan på ett negativt sätt. Så det finns ju egentligen bara goda incitament för att sjukvården ska börja arbeta aktivt för att sänka sin egna utsläpp av växthusgaser och minska sin påverkan på miljön.
När du säger 10% så blir jag så wow, för att som sagt byggsektorn brukar man prata om 14%. Och det, jag menar, hur mycket har vi inte läst de senaste åren om betong och sådana saker, och vi pratar ju jättemycket om att varför renoverar alla sina kök när vi har så fina gamla kök, men ingen pratar i min värld i alla fall om sjukvården. Vad kan det vara för typ av saker som sjukvården gör som påverkar klimatet värst?
Ja, men alltså framförallt så är ju sjukvården väldigt, väldigt resursintensiv. Alltså det går åt mycket resurser, både i form av elektricitet. Du har alla, om man tänker sig en operationssal eller intensivvårdsavdelningar som är liksom kanske de två ställena på sjukhus som bidrar mest. då är det ju enorma mängder energi som går åt till alla instrument och maskiner som ska hålla patienter vid liv och monitorera dem och sådär.
Mm.
Men sen är det ju också att det går åt en vansinnig massa engångsmaterial och material, även flergångsprodukter. Det, som vi alla vet här när coronakrisen var, så det fanns liksom var brist på både handskar och munskydd och personligt skydd för de som jobbar inom vården. Så att det är många olika delar som bidrar, men det är väl de två största.
Och vad handlar din forskning som du håller på med nu om?
Just nu så har min avhandling har haft lite två spår. Jag har två studier som har blivit publicerade där vi jämfört engångs- och flergångsartiklar. Så ganska specifikt tittat på några produkter. Men just nu så håller vi på och kollar och försöker kartlägga en intensivvårdsavdelnings totala klimatavtryck. Så vi försöker inkludera då allt som krävs för att liksom hålla igång en avdelning, intensivvårdsavdelning, alltså energi, allt vatten, alla engångsartiklar, alla textilier, alltså bäddtextilier och patientkläder. Alla de gaser, man använder ju medicinsk luft ofta på intensivvårdsavdelningarna till respiratorerna och syrgas och andra typer av hjälpmedel. Så att allt det försöker vi sammanställa för att se vad det egentligen är som har störst påverkan från intensivvården.
Mm. Och att ni valde intensivvården, är det just för att intensivvården framförallt använder mycket resurser i den typen av vård som de utför?
Ja, men precis. Så en av anledningarna är ju att, och det kanske är den främsta då, det är att det är en av de mest resursintensiva delarna av sjukvården. Så att, och då känns det ju rimligt att är det någonstans man kan se om man kan göra någonting, så är det ju liksom gå på de stora problemen först och se om man kan hitta liksom sätt för vart man liksom bör rikta sina insatser för att se om man kan minska påverkan därifrån.
Hur länge ska ni kartlägga den här intensivvårdsavdelningen? Eller hur långt, berätta om hur det här går till. Springer du runt där med papper och penna och kollar vad de gör och så? Eller?
Ja, men jag gör faktiskt det. Jag jobbar ju inte kliniskt själv, så att jag har ju fått lära mig en hel del och läsa mycket och vara på plats och på studiebesök och se vad de faktiskt gör och hur de jobbar. Men det hela börjar med egentligen då att man är på plats och får en uppfattning om vad som sker och hur det ser ut när läkarna och sjuksköterskorna jobbar med patienterna. Och sen så skapar man sig lite som man kan tänka sig en mindmap där man har intensivvården, och sen så börjar man liksom lägga till och dra streck mellan liksom alla delar som krävs för att hålla ihop det. Och därefter så börjar man samla in information, så att då hör man av sig till alla som kan tänkas sitta på detta, som vet hur mycket vatten som går åt, hur mycket el som går åt, hur mycket förbrukningsmaterial som beställs har jag fått från klinikekonomen till exempel. Utifrån de listorna sen så har jag sprungit runt i fråden på IVA och med min våg, och så har jag vägt alla grejer som ska liksom inkluderas i analysen. Så att det är ganska mycket av ett detektivarbete, det är det. Och man hittar hela tiden nya saker som man har missat eller glömt tänka på. Speciellt när man pratar med någon ny som jobbar där som bara, åh vad spännande, och liksom, har ni tänkt på det här? Och så får man ju inte börja om, men åtminstone revidera och ändra så att det stämmer överens liksom, den slutliga analysen med verkligheten så gott som möjligt.
Just det, för jag tänker att det måste kunna finnas hur många aspekter som helst som man tar hänsyn till. Men är det här som är en så kallad livscykelanalys som du gör?
Ja, men precis. Och det här stora arbetet nu med IVA, det kallas för en screening life cycle assessment. Vilket är liksom, det är när man tittar på väldigt stora system och man försöker skapa sig liksom en överblick. Men livscykelanalys har jag ju använt även i mina tidigare studier, och oftast så använder man det för att titta på en kanske specifik produkt. Och det är ju en metod där man liksom inkluderar, man vill estimera en produkts totala miljöpåverkan genom hela dess liv. Och det innebär ju då att man inkluderar påverkan som kommer från att man utvinner råmaterialet. Det kan ju vara liksom det är allt som krävs för att då skapa stål eller plast. Alltså då är det ju olja som ska pumpas upp och sen så inkluderar man påverkan från produktionen. Alltså hur process, alltså när man processar alla de här råmaterialen till att bli material och sen då till slut till produkten. Man inkluderar alla transporter som sker genom hela livscykeln, alltså mellan de här stegen och till slut då när du har färdiga produkten till sjukhuset. Och har du en engångsmaterial, ja men då går det ju liksom efter användning direkt till avfallshanteringen. Men har du något som kan användas flera gånger så inkluderar man ju också kanske tvätt och steril, alltså sterilhantering av de här för att många i sjukvården så steriliserar man ju alla flergångsprodukter efter att de har använts om de har varit liksom patientnära.
Mm.
Och sen som sagt var avfallshanteringen så tar man ju hänsyn till då om det återvinns eller om det förbränns eller på annat sätt hanteras.
Och hur stor är din databas som du sitter med all den här statistiken? Det känns ju jättestort.
Ja, alltså det är ju vansinnigt stort. Och som tur är för mig så finns det ju färdiga databaser idag och det finns färdiga liksom programvaror som man kan använda sig av när man liksom sen väl skapar sin modell och man skapar sina produkter och då finns det ju databaser att hämta i princip. Alltså det är tiotusentals material och processer och för många av de här materialen och processerna så har det också något som är giltigt för kanske alla länder, alltså för 50 länder, för Europa, för om det är liksom på en global skala. Så att det är vansinnigt mycket data att hålla koll på.
Jag förstår, men du är en person som gillar data och statistik, gissar
jag. Jag var inte det från början. Jag hade nog inte sett mig själv sitta med den här typen av arbete. Men nu när man liksom har lärt sig och kommit in i det hela så tycker jag att det är väldigt roligt. Jag ser det lite som att spela Sims, fast på en avancerad nivå. Man har liksom sin mjukvara och även om man inte ser produkterna framför sig så är det lite samma sak att du väljer liksom vad det ska produceras av, hur det ska processas. Och till slut så bygger du liksom ett system så att du får en karta framför dig och ser liksom alla de här flödena genom livscykeln på produkten. Så att det är faktiskt ganska kul.
Ja, det låter kul när du beskriver det så. Men, och också jätteavancerat. Men i vilken fas är du i den här forskningen nu?
Två studier är ju publicerade. Och i den här tredje studien då, den stora studien, så är vi väl slutet av datainsamling. Så att jag har ju börjat skapa en modell, liksom en bas och börjat skapa alla produkter och sådär. Men det är en bit kvar. Så att den här studien publiceras nog inte förrän kanske slutet av nästa år.
Men vågar du hinta om någonting som du tror att ni kommer komma fram till kanske? Eller är det för tidigt att säga?
Ja, men det är lite tidigt att säga, men alltså de preliminära analyserna nu som vi gjort så är det ju framförallt så är det ju som i mycket av annan forskning har visat att det är energiförbrukning, alltså användning av alltså maskinernas elförbrukning. Men sen är det också i en svensk setting, vilket är ganska spännande, så är det, verkar det som att användningen av engångsmaterial också kommer stå för en ganska stor del. Och det har det visats tidigare, men ja, kanske inte riktigt så mycket som här. För de studierna som har gjorts innan har gjorts i Australien och USA framförallt, även Storbritannien. Och Australien och USA, de har ju en betydligt mer fossil tung energimix, de använder sig av kol och olja, vilket gör att där har ju energiförbrukningen stått för en väldigt, väldigt stor del. Här verkar det som att det kan bli en tajt kapplöpning mellan de här två olika posterna. Sen är det ju en del saker vi inte har matat in än och det kanske ändrar resultatet helt. Så att det här är ju, ja, det är en spekulation än så länge.
När du pratar om engångsartiklar, en spontan tanke är ju då, behöver vi inte engångsartiklar? Alltså jag menar, kan vi välja bort det?
Nej, alltså helt och hållet kan vi ju inte välja bort det. Det funkar ju och det säger sig kanske självt att här, ja men handskar, förkläden, Framförallt handskar är en sån grej som, nej men det ska du göra flergångshandskar, det blir lite för bökigt. De ska sitta tajt och du ska kunna arbeta och vara finmotoriskt, framförallt de som jobbar med att göra kirurgiska ingrepp och liknande. Förkläden har du ju i textil, alltså flergångsvarianter, så att det skulle du definitivt kunna byta ut. Men sen så har du ju också alla sprutor, alltså nålar, kanyler, saker som liksom smått och som där det liksom kan fastna och som inte riktigt är gjorda för att disinficeras. Men det kommer behövas engångsgrejer, men det handlar ju om att vi ska använda rätt engångsgrejer och kanske framförallt se över om man måste ha det hela tiden. Det har blivit väldigt tydligt för mig nu när jag varit liksom varit på IVA en hel del och pratat med de som jobbar där, att det är ju många som använder kanske mer handskar och förkläden än vad de behöver. Det hade många gånger kanske räckt med att sprita händerna istället. Och där finns det, och det verkar ju mycket vara personlig uppfattning om. Liksom, man tycker att det känns säkert att ta på sig nya handskar. Även om du bara ska gå liksom, fram till en patient och kanske hålla dem lite i handen. Eller bara bädda om dem lite. Det är ju ingenting du egentligen behöver kanske handskar för. Men som vissa har som rutin och bara gör kanske utan att tänka på det också. Det finns många engångsgrejer vi skulle kunna byta ut till flergångs. Framförallt saker som saxar och pianger och nålförare och sådär.
Ja, det låter ju logiskt. Saxar, att vi skulle ha en massa engångssaxar hade jag faktiskt inte ens någon aning om.
Jo, men det finns mängder och till råga på det hela så finns det ju dessutom engångssaxar som gjorda i metall. Vi har flera stycken här hemma i kökslådan. Funkar alldeles utmärkt till att klippa örter eller vad man nu vill ha det till. Men just i och med att de är producerade för att användas en gång så får man enligt regelverk och inte använda dem flera. Och då går de i sopen efter att de är använda. Och nu börjar det väl metallengångsaxarna tack och lov försvinna, så att det är mest plast. Men även där känns det ju kanske dumt av just den produkten.
Ja, men verkligen. Men jag tänker, säg att vi skulle införa sjukvården skulle införa flergångssaxar. Jag tänker, och samma det här du berättar om att man kanske tar på sig handskarna för att gå fram och hålla en patient i handen, att det kanske också handlar mycket om att man tar hänsyn till vad andra tycker och att det handlar väldigt mycket om våra föreställningar om vad som är bra och att man vill att både patienten eller anhöriga eller kollegor ska känna att jag tar det här med smittorisk och hygien på allvar, så jag tar på mig dem som en extra så symbol. Jag tänker att det kan ju kanske vara svårt att ändra invanda mönster kring användandet av såna här produkter.
Ja, jo, men definitivt. Och jag tror att det är en viktig del. Alltså, nu jobbar ju inte jag själv kliniskt och det är ju svårt kanske för mig att svara på. Men jag tror att en väldigt viktig del är egentligen dels att det tas fram mer och bättre forskning på som visar i just den här typen av miljöer när det är lite så här, nu gör man det för att det känns tryggt och som du säger att man liksom vill visa respekt och att man gör det för att någonstans man tar sitt jobb på allvar. Mm. Men jag tror att det är viktigt, där tror jag att forskningen har en viktig del att visa på att om det faktiskt är nödvändigt och är det inte det, då är det ju också en fråga för regionen och de som jobbar på kliniken, klinikchefer kanske, eller de ännu högre upp sjukhusledning, att man ser till att undervisa personalen så att man hela tiden, precis som personal undervisas och har fortbildningar i många andra ämnen om hur man gör vissa interventioner eller man liksom byter ut behandlingar för att det har kommit ny forskning för det, så kanske vi behöver det även för sådana här mer basala grejer som många nu bara tar för givet av hur vi ska ha det. För att det är ju faktiskt bara det är de senaste 20 åren som användningen av engångsgrejer har ökat markant, och just handskar och förkläden, att man har det på sig, det har ju visat på en minskad infektionsrisk, så att det ska vi ju fortsätta använda. Sen är ju frågan, har vi gått för långt?
Hur har du varit fått för bemötande från personal och, när du har varit ute och, för jag tänker, är de positiva till att tänka till om klimatet på deras arbetsplats, eller tycker de att du är jobbig?
Nej, men det är väldigt blandat. Vissa tycker ju att det här är nödvändigt, och det är ju ofta de som kanske själva känner lite mer för miljö och hållbarhet och liksom den biten. Sen finns det ju en hel del, eller de man pratar med, som inte orkar, alltså som inte orkar ta den här frågan också. Vi vet att sjukvården idag, alltså den är ju fruktansvärt belastad. Alltså det är dåligt med personal på många avdelningar. Vi har vårdavdelningar som har liksom kanske en tiondel av de vårdplatser de ska ha. Folk jobbar på övertid, de får inte sina semestrar som det ska vara. Alltså att då också börja tänka på, jag förstår dem som jobbar i vården, att nej, men man pallar liksom inte ta den här dystopiska klimatkrisen och försöka tänka att det här ska jag eller vi göra någonting åt här också. Men det är ju självklart, de allra flesta tycker att det är en viktig fråga. Sen är det ju som sagt va, det är en tuff fråga, och det är samma sak. Jag hade en diskussion häromdagen då med ett gäng läkare, och då var det ju några av dem som sa lite också, eller frågade mig, alltså jag och din forskning, vem vill du liksom ska läsa det här? Vem ska göra liksom de här förändringarna sen, som, alltså de rekommendationer du kommer med, om du kommer med några? Och då var det ju, för mig är det ju, forskningen är ju till både för kliniker, alltså de som jobbar på golvet, för att det är bara de som vet vad som faktiskt funkar i klinisk tjänst. Men även så är ju det här riktat mot beslutsfattare, de som sitter med inköp och på kanske regionnivå eller på sjukhusledningen, alltså högre upp. För att det här, jag tror att det här är ett ämne som behöver komma från alla delar. Det behöver finnas ett engagemang, och det behöver finnas de som jobbar kliniskt som säger att jo, men det här är faktiskt praktiskt genomförbart, och det här funkar, och det är säkert, alltså patientsäkert även för de som är på sjukhuset att liksom genomföra förändringarna. Men det kommer också behövas ganska mycket skarpare direktiv uppifrån, framförallt när det gäller upphandling. Vi har ju ett fantastiskt system i Sverige med offentlig upphandling, och nu håller ju upphandlingsmyndigheten på och ändrar och lägger till liksom möjligheten att lägga in regleringar och kravställning på att det ska vara mer miljövänligt, att det ska finnas kanske inte så här noggranna livscykelanalyser, men att du ska kunna begära och få in data på, ja, men vad har den här produkten för klimatpåverkan, kanske i form av ett koldioxidavtryck eller liknande. Och det tror jag är ett viktigt steg också, att det någonstans, det behöver liksom vara en gemensam insats från alla, som är mycket.
Har du något exempel på någon sån här typ av innovation eller förändring inom sjukvården som man har sett, som man har infört tidigare, som har haft en betydande positiv effekt på miljöpåverkan? Känner du till något sånt?
Ja, alltså framförallt så kan det ju vara värt att lyfta England här. Englands i alla fall hälsoinstitut, de har ju en centraliserad, liksom, det är ju en statlig organisation, och det är ju egentligen det enda landet där man har satt väldigt tydliga krav på att man ska ha en netto nollutsläpp inom sjukvårdssektorn. Och där har man ju gjort jättemycket på golvet, och man har inkluderat både kliniker och man har liksom fattat beslut på hög nivå. Och en kul grej där som de har gjort, som liksom engagerar framförallt kanske lite yngre läkare, det är att de har haft en Green Surgical Challenge kallas det, alltså en grön kirurgutmaning. Där kirurger framförallt och lite yngre riktade sig till får lämna in projektansökan, och där man liksom då kan säga att ja, men det här har jag tänkt på, här tror jag att vi skulle kunna göra stor förändring. Och sen har de över ett års tid, under tiden som de fortsatt jobbar kliniskt, fått genomföra de här projekten. Det kan vara till exempel hur man sorterar sopor på operation, det kan vara vilken typ av material man ska använda, det kan vara sådana här en- och flergångsgrejer. Jag vet, det är någon av dem som har kommit ut, inte som en studie men ändå blivit publicerad liksom i ett referat, att det, de har gjort någon livscykelanalys på några produkter och sådär. Så att jag tror att, och det är ju många inom sjukvården nu som höjer rösten för miljön och klimatet, som tittar och sneglar mycket på Storbritannien, för att de har verkligen satt ribban och de ligger långt fram. Och där börjar man också se att, nu vet jag, har jag inga exakta siffror, men man börjar se att deras liksom påverkan minskar, att de liksom har fått till en förändring som faktiskt gör skillnad. Så att det finns ju alla möjligheter.
Men och det låter ju väldigt positivt. Hur ser du själv på framtiden inom hållbarhet för sjukvården? Finns det någonting som, känner du dig optimistisk?
Jo, men jag känner mig optimistisk. För 2 år sedan när jag började min avhandling, då tror jag att totala antalet livscykelanalyser som gjorts inom medicinfältet var typ 40 stycken. Och idag, alltså nu har det publicerats, det är så många liksom, så att bara de sista 2 åren så har det kanske femdubblats, alltså om det kan vara 200 studier som nu är publicerade. Och man ser hela tiden så får man notiser om att här har det kommit en ny studie liksom, och som tittar på miljö eller hållbarhet. Och det är mycket, nu sista året har det släppts en del studier på som liksom tittar på hur man, om man ska kunna utvärdera sjukvården, inte bara liksom ekologisk, alltså miljö och klimat hållbarhet, utan även den ekonomiska och sociala hållbarheten, och att man börjar väga in också att det ska vara liksom rimliga arbetsvillkor genom hela värdekedjan för de produkter man köper in, och även de delarna börjar liksom, ja men jag tror att ger man det ett par år till och lite mer tjat från oss som nu brinner för den här frågan, så kommer nog sjukvårdssektorn också att hänga med och göra sitt, det tror jag.
Det låter ju positivt. Och vad tänker du när din studie är klar? Vad kommer ni göra med den? Vad hoppas du? Vi pratade ju lite om att man kanske ändrar rutiner eller ser över. Men har du någon så här drömscenario?
Ja, men alltså, den här studien är ju som sagt var lite mer övergripande, och det är mer en så här utforskande studie där vi vill se vart den största påverkan är. Så jag tror att utifrån det så kommer det nog förhoppningsvis kunna leda till att man kan göra mer studier på specifika områden, att man kanske kan, ja, men att man kan komma med rekommendationer att det här är de delarna man behöver se över, och likadant att det här är saker som inte har så stor påverkan, så det här kan vi liksom från miljöns liksom och klimatets perspektiv lämna lite som det är. Så att det är mer, tänker jag, att det ska kunna användas som en färdkarta framåt, liksom en liten roadmap för vad borde vi fokusera på för att liksom få till största och bästa förändring. Och sen hur det förändringsarbetet ska gå till, det får ju byggas vidare på.
Personligen då, har du några tankar för framtiden? Vill du fortsätta forska, eller vad tänker du dig?
Jag tänker nog att det kommer vara lite både och. Jag tror inte att jag kommer släppa forskningen helt. Sen vet jag inte om jag kommer vara kvar på heltid inom akademin, utan det kan nog vara så att man gör lite jobbar med lite blandade uppdrag. Jag tycker att forskningen är väldigt kul, men ja, jag är ju som sagt var heltidsdoktorand, och det är väldigt periodiskt, alltså vissa perioder har man väldigt mycket att göra, andra perioder har man lite mindre att göra. Och då kan det vara skönt att känna att man har någonting som man kan komplettera det lite med. Som jag sa tidigare så är jag ju också egentligen kanske inte den största av datanissar. Alltså jag har arbetat med mycket mer praktiska saker innan. Alltså, och gillar att vara aktiv och fysisk och sådär. Så att då tänker jag att det kanske får kompletteras med något helt annat. Som får en att släppa lite alla de här 1000 tankarna som arbetar samtidigt.
Just det. Ja, jag träffar ju många i den här podden som varvar just rent kliniskt arbete med att forska. Och det låter ju som en bra balans kanske. Att ha lite både och. Men inom ditt fält, alltså miljövetare som forskar inom sjukvården. Hur många är ni?
Nu är vi ju fler, men i Sverige så är det väl jag och min handledare, och han har väl en doktorand till som tittar på detta, på just det här sättet med livscykelanalyser. Sen finns det ju de som kollar kanske på andra typer av frågor. Internationellt sett, ja, alltså jag vet inte, 100, 200, det är inte jättemånga som sitter med detta. Vi kanske är, tittar man på de publikationer som släpps så är det ganska ofta det är samma författare som står med. Och sen så är det liksom några bi- eller co-authors, alltså med författare som är nya namn. Men oftast är huvudförfattarna de samma, och det är nog inte mer än kanske 20-30 stycken.
Okej, okay, ja, för jag var lite nyfiken på vad man brukar hamna yrkesmässigt om man lämnar forskningen. När man är just miljövetare men har forskat inom sjukvården. Men då kanske, det är ett outforskat ämne än så länge, om det är så pass få.
Ja, men jag tror det, och det är många av dem jobbar ju också kliniskt, så att de har ju liksom, jobbar ju som läkare och sen så har de forskat och kanske på något helt annat innan, och sen har de av personliga skäl engagerat sig i miljöfrågan och hamnat in liksom på det här miljöforskningsspåret. För mig som är liksom miljövetare och har kommit in i detta, då handlar det ju snarare om att man kanske, ja, men hamnar i privata sektorn, antingen på något av de här, ja, men medicintekniska företagen och jobbar med hållbarhetsfrågor, eller att man hamnar på regionen eller någon konsultfirma liksom med, ja, men, och sitta och göra, fortsätta arbeta med livscykelanalyser. För det är ju, livscykelanalys är ju någonting som används, som har plockats in i forskningen nu ganska sent. Det har ju framförallt varit en metod som används av konsultfirmer och företag för att liksom, ja, men etablera vilken miljöpåverkan deras produkter har. Inom byggsektorn så är det ju lagkrav på det, till exempel att du ska ha en EPD, alltså en miljöproduktdeklaration för alla dina material du använder.
Ja, precis. Där är det ju väldigt vedertaget att en ny kontorsbyggnad som byggs i till exempel Helsingborg, där ska det finnas med en livscykelanalys på varenda enda liten skruv, liksom, som används. Så det är ju positivt. Men vad spännande. Men min pojkvän är intensivvårdssjuksköterska. Kan jag hälsa honom någonting, att han ska skärpa sig och sluta använda handskar, eller vad säger du?
Nej, alltså sluta använda handskar ska man ju absolut inte göra. Men tänka till. Och också liksom, jag tänker skapa en dialog. Prata med sina kollegor och börja klura på, är det någonting vi kan göra för att minska vår påverkan? Alltså, lyft det som fråga på kafferasten. Det behöver inte vara så dystopiskt, det kan vara något litet liksom. Är det någonting vi gör som vi skulle kunna göra annorlunda utan att liksom ta till för stora medel?
Minst ansträngning som ger maximal effekt.
Precis.
Långsiktigt.
Mm. Och finns det någonting man kan ändra så att det är lätt att göra rätt? Det är ändå kanske det bästa uttrycket när det kommer till att bli mer hållbar. Gör det lätt för dig, det är det enklaste.
Ja, det håller jag verkligen med om. Det var ett väldigt bra medskick. Tack för ett jättespännande samtal om viktiga frågor och för att du kom och gästade podden, Linn. Och vi förhoppningsvis får höra mer av dig i framtiden när du är färdig med din studie och kan presentera resultaten.
Tack för att jag fick vara med.